Jag börjar med att läsa från Romarbrevet, det tredje kapitlet, och från vers 1 och några verser framåt. Vilken fördel har då juden, eller vilken nytta ger omskärelsen? Stor nytta på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem. För vad betyder det om några inte trodde? Kan deras otro upphäva Guds trofasthet? Verkligen inte. Gud sa till Israels folk: alla pojkar ska omskäras på åttonde dagen. Det är ett förbundstecken mellan mig och er att ni är mina på ett alldeles särskilt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem. Judarna fick vid Sinai en upprepning av förbundet med Abraham, och de fick veta att de skulle vara Guds folk på ett alldeles särskilt sätt. De fick lära sig lagen, Guds vilja, hur de skulle leva i relation till Gud och hur de skulle leva i relation till varandra. Det här anförtroddes judarna, och tanken var att det sen skulle nå vidare till andra folk. Och genom lärjungarna som sändes ut av Jesus så har det nått ut över hela vår värld. I Romarbrevets fjärde kapitel 11 och 12 så skriver Paulus där: Abraham fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet. Och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle också bli far till de omskurna, det som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. Det är väldigt tydligt när det gäller omskärelsen och när det gäller dopet att även om det där händer en gång i livet, och så har vi hört att på grund av olika doptraditioner så är det ganska många som är döpta två gånger. En gång som barn och en gång på egen bekännelse. Men oavsett det, så vad det handlar om det är att vi ska leva i gemenskap. Det börjar med att vi döps. Det började med de judiska pojkarna att de omskars. Men tanken var att de skulle leva i en gudsrelation hela livet. Det var inte så att det där hände en gång och så var det bra, utan det där skulle leda till att de fostrades in i, att de lärde sig vad det handlade om, att de fick en egen gudsrelation. Och så blev Abraham på det sättet far andligt sett till alla som tror, oavsett om det var judekristna som Paulus här talar om eller om det var hedna kristna. Och i Romarbrevet 6 så skriver han, och jag läser från första versen där: vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden för att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har döpt bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. I vår kyrka har vi ingen dopfunt som står där hela tiden. Det har man i många kyrkor. I vissa kyrkor, pingst- och baptistkyrkor, så har man en öppen dopgrav. Här under mig finns det, och under flygen finns det en dopgrav. Men den är täckt så att vi ska kunna använda hela estraden. Men det finns en dopgrav där. Och utifrån det här att dö med Kristus och uppstå med honom, så blir det en kraftigare symbolik när man använder en dopgrav. Men symbolen är inte det viktiga, utan det som händer. Men vi hör i ordet dopgrav att det handlar om död. Och så handlar det om att dö med Kristus och uppstå med Kristus. Det är det dopet handlar om. Det är inte namngivning. Vi döps till Jesus Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och ni som döptes på egen bekännelse och inte som barn, ni fick era namn i alla fall. För dopet är inte namngivning. Men det är många som tror det. Och det blir inte lättare om man kopplar in engelskan. Det vi kallar förnamn, det kallas Christian name i engelskan. Namnet man fick när man kristnades, och så blir förvirringen ännu större. Men vad det handlar om är att vi döps till Kristus. Och vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Där har jag berättat förut, vet jag, men alla har inte hört det. Jag fick en bok en gång med citat. Och den läste jag en gång inne på häktet när jag jobbade som pastor. Där stod det ett citat. Jag bad Gud om en cykel. Så småningom lärde jag mig att Herrens vägar är outgrundliga. Jag stal en cykel och bad om förlåtelse. Och när jag läste det för pojkarna inne på häktet så sa de, ja men så kan man ju inte göra. Nej. Vi som har tagit emot Kristus, vi ska inte fortsätta att synda oss och be om förlåtelse varje gång vi har gjort något fel. Ja, vi får be om förlåtelse, för vi faller alla på olika sätt. Men tanken är inte att vi ska sätta det i system. Jag kan göra vad som helst för att få förlåtelse. Nej, så kan vi inte leva. Då lever vi inte det nya livet som Kristus har kallat oss till. Då är vi kvar i det gamla. Oavsett om vi skulle vara både döpta och omskurna, så är vi ändå kvar i det gamla. Och så är tanken att det nya livet som vi lever ska med Guds hjälp leda till ett rättfärdigt liv. Och vi når aldrig fram till fullhet i det här på jorden. Men vi har någonting att sträva efter. Och när vi faller får vi be om förlåtelse. I andra Moseboks 19 kapitel har Israels folk efter att ha lämnat Egypten som slavar kommit fram till Sina i berg. Och Gud talar till dem uppe från berget. Andra Mosebok 19, vers 5-8. Där säger Gud, om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. När Mose återvände kallade han samman det äldste bland folket och la fram för dem allt som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun, allt som Herren har sagt vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Om ni lyssnar till mig och håller mitt förbund, sa Gud, så ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, för hela jorden är min. Och det kan ju Gud säga, att hela jorden är hans, han har skapat den. Och då är det hans. Men trots att allt är hans, så säger han att ni, om ni håller det här, så är ni mina på ett alldeles särskilt sätt. Och så skulle omskärelsen vara ett förbundstecken. Och det här gällde för all framtid. Vi som är föräldrar, vi vet att vi har skrivit på ett annat papper där det stod målsmans underskrift. Vi har fört våra barns talan i många sammanhang. Och det ska vi göra som föräldrar. Och ibland lyckas vi vara goda föräldrar och ibland misslyckas vi som föräldrar. Det vet vi också. Men det som är ovant för oss att tänka så, det var att Gud säger, för all framtid ska ni vara mina om ni gör det här, följer det här. Och så skulle pojkarna omskäras på 8:e dagen. Och så skulle de lära sig vad den judiska tron innebar. De skulle lära sig be, de skulle lära sig delar av den Bibeln, vårt gamla testamente, utan till. De skulle fostras in i det här och förstå att det här var något alldeles speciellt. Och så beslöt folket där vid Sinai att det här gäller ända till tidens slut för alla våra efterkommande generationer. Jag har inte slutit några som helst avtal som gäller mina barnbarns barn. Jag har inga barnbarns barn än. Men även det, så utifrån det så är tanken att judarna skulle sluta ett för alla generationer framåt. Och så är vi inte vana att tänka i Sverige idag. Att man sluter avtal med kommande generationer. Sen finns det frågor kring det här förbundstecknet. Det var inte bara judarna som höll på med omskärelse. I vissa folk så blev det en initiationsrit när pojkarna kom upp i tonåren. Och i vissa andra folk så var det på bebisar man gjorde det. Och då kan man ju undra, varför något som bara gjordes på pojkar fick inte flickorna vara med? Jo, de tillhörde också folket. Och varför gjorde man något som fanns också i andra folk? Båda de frågorna har jag inte hittat något svar på i Bibeln. Utan då får vi göra som vi sjunger, vi förstår hans vägar bättre ovan där. Det finns frågor som vi inte får svar på här på jorden. Utan vi får fundera kring det och vi får släppa det och ibland kommer det tillbaka och vi förstår inte allt. Men Gud har en plan, han visste varför han fattade de besluten han gjorde. Det skulle ske på åttonde dagen. Varför just åttonde dagen? Vissa andra saker som skulle göras på fasta tider så kunde man göra ett undantag. Om man blev rituellt oren så man inte kunde fira påsk på den bestämda tiden, ja då kunde man göra det en månad senare. Eller om man var ute på en lång resa så att man inte kunde fira påsk på det sätt man skulle, så kunde man göra det en månad senare. Men när det gällde omskärelsen så fanns det inga undantag. Om det var stora försoningsdagen eller om det var påsk eller lövhyddohögtid eller vad det var, det skulle ske på åttonde dagen. Och omskärelsen, till skillnad för dopet, var också namngivning. Så pojkarna fick sitt namn på den åttonde dagen. Föräldrarna hade säkert funderat, men det officiellt fick de sitt namn på åttonde dagen. Varför åttonde dagen? När vi läser skapelseberättelsen så skapar Gud på sex dagar. Och sen vilar han på den sjunde. Inte för att han behövde vila. För det är tydligt när vi läser vidare att vi har fått den för att vi behöver vila. Men det står också någonstans i Moseböckerna, jag kommer inte ihåg just nu var, en dag för en helig sammankomst. Och så firar vi en dag i veckan för att vila och återhämta oss och för en helig sammankomst, en gudstjänst. När Gud hade skapat, så efter första dagen så fanns det inte så mycket. Efter andra dagen fanns det lite mer. Efter sex dagar var skapelsen komplett och så vilar han. Den åttonde dagen, vad är det för speciellt med den? Jo, det var första dagen när hela skapelsen fanns. Det är något nytt som börjar på den åttonde dagen. När Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndagen så hyllas han som kung. När han på första veckodagen en vecka senare uppstår från de döda på den åttonde dagen från att han har hyllats som kung så är det något nytt. Han är kung på ett nytt sätt. Han har dött för våra synder, han har uppstått, han är kung på ett annat sätt än han var innan. Och så är det något nytt. Den åttonde dagen. Och så är det när pojkarna då omskars på åttonde dagen så var det något nytt som började. Hela jorden är min, säger Gud. Pojkarna var Guds även på första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde dagen. Men det var något nytt som började på åttonde dagen. Och så var det den här riten som man gjorde. När sker dopet? Skulle jag ta handuppräckning här så är det ganska många som är döpta som barn. Och det är flera stycken som är döpta på egen bekännelse. Man talar ibland om barndop kontra vuxendop. Och en sjuåring kan komma och säga jag vill bli döpt. Och då stämmer inte det med vuxendop särskilt bra. Ibland talar man om barndop kontra troendedop. När min pappa för 69 år sedan döpte mig i Indien på missionsstation, så var det troende dop. Han trodde att det var så han skulle göra utifrån den tradition han var formad i. Och mina föräldrar lärde mig massor om den kristna tron och tog med mig till kyrka och församling. Och så har jag räknat mig som kristen hela mitt liv. Och så när vi läser Bibeln, om svenska teologer skulle ha bestämt när dopet skulle ske, så hade de förmodligen talat om exakt hur varmt vattnet ska vara. Jag kände på det ute i köket att det skulle kännas behagligt. Inte för varmt och inte för kallt. Men jag tog ingen temperatur på det, utan jag kände med fingrarna. Teologer hade säkert bestämt så mycket vatten ska det vara, och exakt vid den tidpunkten ska det ske. Det verkar inte vara viktigt för Gud, utan det verkar som att när vi tar emot dopet i tro och ser det som en lydnadshandling. Ja, jag vill bli döpt. Eller när våra föräldrar sa, ja, vi vill döpa vårt barn. Gör man det i tro och i lydnadshandling, så verkar det inte vara viktigt för Gud exakt när det sker. För samtidigt som Gud är väldigt tydlig med att omskärelsen ska ske på åttonde dagen, så säger han ingenting i Nya testamentet om hur eller när dopet ska ske. Och på första pingstdagen så var det 3000 som kom till tro och döpte samma dag. Men de hade å andra sidan en judisk förkunskap omkring det som hände. Dopet är en troshandling, en lydnadshandling. Och så bar mina föräldrar mig till dopet och jag döptes. Jag minns ingenting om det, men jag har sett det på foto. Det fanns kameror i Indien också på 50-talet. Och trots att jag sen många gånger, jag har definitivt inte levt som ett helgon sedan jag döptes. Jag har snubblat, jag har fallit, jag har gjort saker jag inte borde ha gjort. Ett och annat har säkert blivit rätt också, men mycket blev inte som det borde. Och så får jag komma och få förlåtelse för det. Men jag får leva i övertygelsen att jag är ett Guds barn och att jag får leva under Guds nåd. Sen har jag också mött människor från en baptistisk doptradition som är oerhört glada och tacksamma om min sitt dop som en oerhört välsignad dag. Och det är helt okej. Okay. Jag delar deras glädje. Det är gott. Sen har jag ibland, utifrån den doptradition vi har i Sverige med bakåt en statskyrka, ifrågasatt dopet som det sker många gånger. Och nu vill jag inte att någon av er som sitter här ska ifrågasätta sitt dop. Tacka Gud för det. Men jag kan konstatera att om på Mose tid eller strax efter eller också på Jesu tid, om någon vuxen hade kommit och sagt att ja, jag är nog inte mogen för att bli jude, men jag vill att mitt barn, min son, ska bli jude, så jag vill att han ska omskäras. Det är fullständigt otänkbart. För att få fira påskmåltiden så står det i Moseböckerna att om någon främling vill fira påskmåltiden så ska han omskäras. Man kunde inte fira påskmåltid utan att vara omskuren, och den firades i familjen. Att då kommer man säga, jag vill att min son ska bli jude men jag är inte mogen. Nej, det håller inte. För då skulle sonen få fira påskmåltid. Med vem? För pappa och mamma får inte vara med. Och utifrån det har jag ibland ifrågasatt doptraditionen. När människor kommer och vill ha sina barn döpta av tradition. Farmor vill eller mormor vill. Men man är inte så noga med om man vill ge barnet en kristen fostran. Ja, det har man inte funderat på. Vilket gör att jag ibland, när jag ser doptraditionen många gånger och pratar om andra, så att jag nästan blivit baptist fast jag föddes som lutheran. Men det är inget jag lider av, så det är inte så. Men alltså, jag ifrågasätter doptraditionen när människor kommer och vill döpa sina barn, men de vill inte tillhöra kyrka och församling. För jag tror att det hör ihop. Dopet hör ihop med att tillhöra kyrka och församling. Dopet hör ihop med att ge en kristen fostran. Dopet hör ihop med att lära sina barn att be, att lära dem bibelberättelser, att få dem att förstå vad det handlar om. Om man känner sig otillräcklig som förälder, så finns kyrkan där för att hjälpa till. Och så får vi hjälpas åt allihopa. Dopet sker en gång i livet, är det tänkt. Men precis som judarna ibland avvek och inte levde så som de skulle, så kom det profeter och sa att det krävdes ett hjärtats omskärelse. Det räckte inte att det där hade hänt en gång när man var liten, utan det handlade om att man behöver vända åter till Gud. Och på samma sak är det om du döptes för länge sedan eller relativt nyss, så får du vända tillbaka till Gud där du är nu. Gud tar emot dig när du kommer. Han blir glad när du hör av dig, även om det var länge sedan. Och så får du komma och ta emot igen. I femte Mosebok 30, och nu ska jag trösta er barn med att nu ska jag snart sluta. Femte Mosebok 30, 19 och 20. Där är det Mose som talar till folket. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva. Genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Välj då livet tillsammans med Gud. Tack himmelske far för att vi får leva tillsammans med dig. Hjälp oss alla att hitta rätt och att komma närmare. Amen.